Så er vi samlet om Guds ord i formiddag, og vi skal se på noe som jeg vil kalle for Guds livets kraftstrømmer. Guds livets kraftstrømmer. Og vi kan gå ut ifra et ord som vi var innom i går, i 2. Korinterbrev, kapittel 9, og vi kan lese fra vers 8. 2. Korinterbrev, kapittel 9, fra vers 8. Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning. Som skrevet er, han strødde ut, han ga til de fattige, hans rettferdighet blir til evig tid. Og han som gir såmann såkorn og brød å ete, han skal også gi dere såkorn, og la det mangedoble seg, og gi vekst til fruktene av deres rettferdighet. Og så skal dere bli rike på alle ting, til oppriktig godhet, som med oss virker takksigelse til Gud. Så skal dere bli rike på alle ting, til oppriktig godhet, som med oss virker takksigelse til Gud. Et fantastisk ord. Innholdsrikt, løfterikt, det er rene ressursbanken, skal vi be. Himmelske Far, vi takker deg for, vi får være med og prise deg, både fra barnemunn, fra ungdom, manndom og alderdom. Og vi ønsker å gi deg ære og pris, for du har gjort alle ting vel. Nå skal du se til oss i denne formiddagsstund. La ditt ord få gjøre sin gjerning i vårt liv. Vi ber om øyensalve fra deg, så vi kan se klarere. Åpenbar ditt eget ord for våre hjerter, så det kan skape det det nevner i våre liv. Vi takker deg for du skal gi hjelp og nåde dertil. I Jesu navn. Amen. Den første kraftstrømmen som jeg ville nevne, som vi som Guds folk har å gjøre oss bruk av, det er Guds eget ord. Guds eget ord. Og det er jo ikke for ingenting det heter i Hebreerbrevet at Guds ord er levende og kraftig. Og det formår å gjøre ting som ingen andre ord klarer å gjennomføre. Når vi åpner vår Bibel i Det gamle testamentet, så møter vi Guds ord. Det møter vi på den måten som salmisten uttrykker det, når han skal sammenfatte dette, så sier han det konsist og rett på sak. Gud, han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Kan du tenke deg hvilken effekt det var i dette ordet? Han talte ordet, og så ble det slik som han sa. Han skapte denne verden, ikke slik som i etterkant ting blir skapt, at du må ha et emne å gå ut ifra, og så former du det med visse redskaper. Men han hadde det klart i sitt sinn, i sitt hjerte, hvordan det skulle være. Og det oppsiktsvekkende med det hele, det er jo det at du og jeg, vi var jo også med i begynnelsen av det her. For etter at, ja, det står så å lese at han har utvalgt oss i Kristus før verdens grunnmål ble lagt. Så før han ordnet denne verden og satte i systemer og ordnet denne kloden, som jeg tror er den eneste beboende klode i universet, så var det én ting som sto i hans interesse, og det var deg og meg. For han hadde en plan. Og så gikk det slik som han ville. Så du kan si at det var, ja, han fant aldri på, han hadde ikke en sånn plan, en sånn såkalt backup eller plan B. Hvis det første skulle mislykkes, så starter vi trinn 2, liksom. Men alt var planlagt, og dette forstår ikke vi med vår lille hjerne, men han har altså tenkt på alle ting, og han handler ut ifra sitt besluttede råd. Og han talte, og det skjedde som han sa, og som han bød. Og så ble det slik som han bød. Og da har vi lagt et fantastisk grunnlag for vår betraktning videre i formiddag. Nemlig at dette ordet, det er det altskapende, det er det mektige, det er det urokkelige, det er det som vi må forholde oss til. Og når Jesus trådte inn i sin synlige tjeneste her i denne verden, så var det ordet som ble kjød, står det. Det var ordet som ble kjød og tok bolig iblant oss. Og så står det så flott at alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn. Og dem som har tatt imot ham har altså fått noe ut av denne kvalitet som dette ordet har. For Peter, han uttrykker det så at vi har egentlig fått del i guddommelig natur. Og det er det som skaper den store forskjellen som ligger i dette uttrykket, at vi har gått over ifra mørke til lys, ifra Satans makt og til Gud. Vi er overført ifra Satans rike og inn i Guds rike ved Guds ord som lever og blir, som har smeltet sammen med troen i vårt hjerte. Og det har avstedkommet et nytt produkt som kalles for det nye livet. Det var jo det som Jesus understreket til Nikodemus. Du, Nikodemus, det nytter ikke hvor mye du prøver å holde lov og bud og så videre og gjøre så godt du kan. Du må fødes på ny. Og det her er det jo så ubegripelig, for det ligger så i den falne natur å gjøre så godt vi kan. Jeg møtte her for en tid tilbake utenfor kjøpesenteret på Bryne, så møtte jeg en person som stod og solgte et blad som heter Asfalt. Og da skjønner du hvilken person det var, som vedkommende hadde store problemer og sånn, og så prøvde å være litt mer redelig, og så jobbe for pengene, og så solgte vedkommende dette bladet Asfalt. Og så sa det en liten stemme i mitt indre at du skal ikke gå forbi, du skal gå og prate med denne personen. Och så för en gångs skull så var jag lydig. Och så gick jag till vedkommande och så började jag prata. Och så visste jag att vi hade en del fälleskänte och fick en hygglig prat. Och så pensade jag ju samtalen ganska kapt in på det väsentligaste. Och så påpekade jag att det finns en som kan förvandla ditt liv och göra att det blir meningsfyllt att leva och så vidare och så vidare. Ja, men gör det så gott man kan, sa på järsk liksom. Du vet, de har sin måte att prata på, akkurat som vi norrlänningar. Ja. Och med gör det så gott man kan. Ja, det var ju så typisk människa. Sån är det med oss människor. Vi gör så gott vi kan det. Du kan spöra Ola Norman och hör vad tror du att du må till i ditt tillfälle för att du ska komma till himlen? Det så stille det frågsmålet. Pröv att göra det en gång. Så är jag nästan säker på att du får ett svar som innehåller det här att ja, hvis jeg gjør så godt jeg kan, hvis jeg gjør så godt jeg kan, så må vel Gud være fornøyd med meg. Det er han slett ikke. Gud er ikke fornøyd med deg utifra at du gjør så godt du kan. Nei. Du må om Jesus. Ja. Du må om Jesus. Du må ta imot han. For at uten Jesus så blir ikke Gud fornøyd. Men når du tar emot Jesus, og hvilket budskap vi har, når vi tar emot Jesus, så er Gud fornøyd. Ikke for din skyld, men for Jesus skyld. Ja, for Jesus gjorde alt fullkomment. Det som du og jeg ikke maktet, det som ingen andre kunne, det både ville og kunne han. Han gjorde ett fullkomment verk och på grundlag av det han gjorde så är Gud förnöjd med mig. Halleluja. Så Gud ser på mig genom Jesus Kristus som om jag aldrig har syndet. Tack och lov och pris. Så då kan du gott se att du är fullkommen. När du är skjult i Kristus. Ja, fullkommen. Ja, det är nåde över nåde. Ja, men jag är så gott med kan. Nej, det nyttar inte. Det nyttar inte. Det är Jesus som du må. Och det här kunde jag si till denna person. Det är Jesus som är lösningen. Må ta emot Jesus. Ja, vad som skedde i etterkant, det känner inte jag till. Men får hoppa att det kom till sannhetens erkännelse. Och tog emot Jesus. Vet inte om du är klar över vilken sprängkraft det är i Guds ord, vilken effektivitet. Nu ska vi se lite på hur gjorde Jesus det. Jo, Jesus han som var ordet. Han brukte ordet. Och det som kom ut ifrån hans mun var livsaliga ord, står det skrevet. Och när han skulle lära människorna viktiga lärdomar så la han ut ordet för dem. Och så brukte han bilder och exempel ifrån naturen, ifrån planteriket. Och från dyrrik och så vidare för att illustrera vad han menade. Så Jesus var den glimrande taler och den flottaste pedagog som någonsin har levt. Och han brukte slike slående exempel i en vär situation. Så till och med de skriftlärde och fariserna, de blev ställt till väggs när Jesus svarte dem. Och de la ju fäller för Jesus och prövde att få han upp i ett hjörne. Men så kom han med exempel som fick de bara till att stå och måpe. För exempel, vem vill icke gå lös oxen, för exempel? Visst han är ja, gått sig fast och så vidare och så vidare. Och det är klart att han brukte sig inte slike fantastiska exempel ifrån vardagen. Så själv disse paragrafrytterne, de blev svar skyldig. Det var inte en gång att Jesus inte svarte slik att de kom på ettertanke och kunde inte överbevisa honom om någonting. Det var han som överbevisade det. Och det fantastiska är att lägga märke till att den samma ånd och den samma salvelse och den samma kraft var ju i hans discipler. När de måtte ställas till en vägg och konfronteras, så skönte inte dessa skriftlärare vilken kraft det var de talade av. För det var en kraft som överbeviste. Och det hänger med Paulus undervisning. Det står då han gick från synagoge till synagoge, så överbeviste han, står det. Ja, han kom inte i en diskussion och så gick han slukörat utifrån den diskussionen med halen mellan benen liksom och sånt. Nej, han överbeviste, står det. Både jude och greker att Jesus var Messias. Och vad brukte han då? Jo, han brukte skriften. Han gick utifrån skriften och beviste att Jesus var Messias. Tillbaka till Jesus. När han stod överför sjukdomstillfällen, för exempel, så står det att han sände sitt ord. Han sa bara ett ord. Och det var en i evangelieberättningarna av de, ska vi se, ut i periferien, som egentligen trodde fullt och fast på det. Skönner du vem jag tänker på då? Jo, den är hövetsman. Ja, han var hedning. Och han skönte det här med auktoritet och underordning. Och genom den berättningen så möter vi faktiskt vilken auktoritet det är i Guds ord. Ja. Så när ordet talar ordet, så blir det som ordet har sagt. Och det hade denne hövdsman skönt. Herre, sa han, jag har en person hemma som är syk och så, han tränger helbredelse. Ja, sån enkelt sagt. Sant, det var lite vanskligt. Men jag är egentligen för ringe för att du ska komma in till mig. Men säg bara ett ord, du. En fantastisk tro, va? Säg bara ett ord, så blir min dräng helbredet. Jesus, det vad jag kan komma på i farta i alla fall, så tror jag det var eneste gång det står om att Jesus undrat sig. Ja, det står faktiskt en gång till att han undrat sig över deras vantro vid ett tillfälle. Men här undrat han sig över den troen den hövetsman hade. En tro på ordet. Att jag behöver alltså inte fysiskt att komma dit. Nej. Men bara du, Herre, tal ett ord. Det håller ju massvis. Så tror jag att min dräng blir helbredet. Och när han kom hem så sa han att det blev slik. Och mina vänner som är samlat på bedehus, lik bedehus här i förmiddag. Jag vill understreka, det är något av denna troen vi måste ha på Guds ord. Att det är inbläst av Gud. Det är levande. Det är kraftigt. Det tränger igenom. Det klöver själ och ånd, ledemod och mark, och dömer hjärtes tankar och råd. Ordet gör något som intet annat kan göra, som du kan faktiskt uppleva och gå till fastlägen din Och så kan han konstatera att den sjukdomen som du konsulterade han med sist, den är blivit alltså borta. Du är helbredet. Och läget vill då spöra, vad har du tagit nå då? Och då kan du se, jo, jag fick recept av broder Henriksen. Ja, och det var detta jag skulle ta 3 gånger dagligen. Ja, i tillknytning till en kaffekopp och en tårta. Ja. Så skulle jag ta det, och jag gjorde det, och jag känner att det har gjort gott för mig. Då vill han bara med sitt akademiska hode bara rista på hodet och skönner ingenting. För Gud är så mycket högre än den världens visdom. Hans tankar är så mycket djupare och högre. Halleluja, vilken mäktig Gud vi har. Det är kraft i hans ord. Så min vän, fyll dig med ordet. Det är en konklusion. Fyll dig med ordet och bruk ordet, och du ska få uppleva att det är kraft i ordet. Det är en av kraftströmmarna som Gud har gett till sin menighet. Det andra jag vill dvela med, det är, och då vill jag gå utifrån det ängeln sa till Josef och Maria: du ska kalla hans namn Jesus, för han ska frälsa sitt folk ifrån deras synder. I gamle paktens tid så såg de ett snev av betydningen av vad du heter. Du vet, idag när vi får familjeförökelse och så, ja, vad ska barnet heta? Det är ju som regel prästen som spör om det. Vad ska barnet heta? Jo, det ska heta Paul, Per eller Espen, eller, ja, nu är jag ju inne på norska äventyr, men alltså, ja, eller Kari eller Mari och sånt där, ja. Så tar vi hulter till bulter liksom, utan. Men på Bibelns tid så var det mycket mer nöje med vad barnet skulle heta. Det hade en betydning vad det skulle heta. Och namnet stod ofta i relation till personligheten. Till detta människa. Ja. Och då tror jag vi är inne på det, att man må få liksom vite från Herren. Vad ska barnet heta? För hvis vi tror att Gud har en plan med vart enkelt individ. Tror vi det? Ja, det är sån passelenig. Okay? Så må ju det vara av stor viktighet vad barnet heter. Sant? Så du kan ju inte kalla ett barn som i personlighet är snill och god och vänlig, och så kalla det för ett namn som betyder slem och vond, för exempel. Det passar ju inte samman. Nej. Så du skönner att jag heter Jon Erling, det har en överordnad betydning. Det fortäller att jag är i släkt med döpen Johannes. För Jon kommer av Johannes och betyder döper omtrent. Sånn. Och så är jag uppkallt ett farfar. Han heter Erling. Och jag ska gå ut ifrån det att det betyder något sånt som yndig eller skön eller sånt. Nej, det var tur det. Okej. Och sån var det också varför Gud ifrån högsta håll sa: denne som i den gamla pakt hette Emmanuel, Gud med oss, du ska kalla han Jesus. Och vad betydde det? Jo, det var en avledning av Josef som betyder frälser. Ja, för han ska frälsa sitt folk ifrån deras synder. Ja. Och det var en sån kraft i detta namnet Jesus. Har du lagt merke til? Ta og studere evangelieberetningen, så ser du der hvor Jesus gikk fram. Der var det ikke bare mennesker som reagerte, men demonherrene reagerte. Og det til og med i etterkant av hans himmelfart, når apostlene gikk fram og brukte navnet Jesus, så rystet det i demonherrenes avdeling. Ja. De måtte rett og slett adlyde ordre som ble gitt ut fra navnet Jesus. Ja. Så mektig er dette navnet at demonherrene og Satan inkludert, de vet det er en som har beseiret oss, det er en som er større, det er en som er sterkere, en som er satt høyere enn englene, en som er alfa og omega, en som vi må bøye kne for. Det er Jesus Messias, utsendt ifra Gud, den hellige. Og da vil jeg spørre, er du frimodig i å bruke denne kraftressursen som Jesu navnet er? Hans navn er større enn alle andre. Hans navn er Jesus. Han er synderes venn, takk og lov og pris. Hans navn, det gjør at syke blir helbredet, at syndere får tilgivelse, at til og med døde står opp. Ja. Tenk hvilken kraft de opplevde å se som var knyttet opp til navnet Jesus. Det var ingenting som kunne stå seg imot det. Har du lagt merke til når du prater med folk? Så kan du snakke om Gud. Og ja, det går godt an da. Kjenner du ikke noe vibrasjoner liksom i luften? Nei, Gud kan de snakke om. Og alle kan de snakke om. Ja, det er vel samme Gud, sier de som. Dere kristne, nei, det er det slett ikke. La meg understreke det. For alle har ingen sønn. Men det har Gud Jehova. Jave, han har ikke mange sønner, men han har én sønn. Og den gav han for oss alle. Så når de påstår dette, så må du ikke tro på det. For det er stor forskjell på Allah og på Jave. Det er stor forskjell. Sant? Gud, Herren, Gud den allmektige. Om alle, du kan si at det har vært som Paulus sier, det er dog i denne verden mange guder. Ja, og da tenker han på avgudene. Mange avguder. Det var det på Paulus' tid. Og han tok seg en sviptur til Aten, husker vi. Og da gikk han og så på de forskjellige statuene og bystene som sto der. Og da var det den guden og den guden og den guden. Og så sto det en liten sånn der, hva hette det, et sånn fundament, så det skulle stå en byste på. Men der manglet det, og så sto det en inskripsjon for en ukjent Gud. Husker du det? Ja, og så tok han tak i det han. For Paulus, han var en veldig lur kar. Og så gikk han ut ifra det, og så begynte han å vitne om denne ukjente Gud. Han har jeg truffet, takk og lov og pris. Og så la han ut om Jesus Kristus. Jo da, vi kan snakke om en Gud til folk, og de reagerer ikke så veldig akkurat. Men prøv å si, jeg har møtt Jesus. Jeg har møtt Jesus. Da skal du ha takk. Da begynner åndskampen. Ja. De reagerer voldsomt. Ja, de reagerer voldsomt. Og så skal jeg gi deg et godt råd. Om du får besøk av Jehovas vittne, så skal du ikke si at jeg er ikke interessert. Men du skal si, du skal få lov å komme inn hvis jeg får komme med mitt personlige vitnesbyrd. Det er mitt råd. For det kommer de til å huske. De kommer til å huske det. Det kommer de aldri til å glemme. For du kommer jo ikke utenom Jesus da. Nei. Og ditt personlige forhold til Jesus. Og det gjør så inntrykk. Jeg husker han, jeg vil si, han heter Josef Wilting, heter han. Han var ex-Jehovas vitne. Og han fortalte det, for at vi var jo så nitkjær, vi skulle ikke ha liksom læret Jehovas vitne, og vi skulle ikke diskutere og sånn, sant? Men så kom han og lærte oss noe annet. Dere må ikke være redd for å komme i samtale med dem. Han hadde seminar hos oss i menigheten. Det her er mange år siden. Han er hjemme hos Herren nå. Han ble jo radikalt frelst, vet du. Og var en dyktig bibellærer. Kjente jo Bibelen veldig godt, vet du. Og så sier han, vitne om det. Ikke diskutere, sa han. Ikke diskutere. Det kommer du ingen vei med. Men du må inn i hjertet deres. Ja. Inn i hjertet deres. Og da må du vitne om Jesus, sa han. Ja. Og du vet, det blir noe helt annet. Og da koblet jeg sammen med en opplevelse jeg hadde. Jeg reiste sammen med en eldre predikant da jeg var ny evangelist. Og han fortalte, han fikk besøk av Jehovas vitne. Egentlig rett som det. Og han var voldsom å vitne om Jesus. Og det gav så inntrykk. Så han fortalte meg en gang, han hadde besøk, du vet, de går jo to og to. Og så var det en eldre og en yngre som kom på døra. Ja, kom inn. Ja, og så bar de fram sitt ærend. Og så synes han det at nå hadde de fått nok tid. Så sier han på en forsiktig måte at nå har jeg stått her lenge og hørt på dere. Nå kan dere høre litt på meg, sa han. Ja, det gikk de med på, ser du. Ja, og så begynte han å vitne om da han ble frelst, vet du. Og tok imot Jesus og ble en ny skapning og var Jesus. Og han fortalte at, forstår du, den yngre av de to sto bare og gapet. Og slukte hvert et ord, jeg sa. Og så når de skulle gå, for at den eldre fikk det så travelt, ser du. Det ble ganske hett, vet du, for at det skjer noe når du snakker godt om Jesus. Så det ble så hett, så den eldre kjente nok vibrasjonen, at det her var ikke helt bra. Så når de gikk, så sa den yngre, det her var virkelig interessant. Ja. Vær sikker på, hun glemte aldri den samtalen. Det vitnesbyrdet. Hvorfor holder jeg dette fram? Jo, for at vi skal minne hverandre om at det kraftige navnet Jesus, det når inn i menneskenes hjerte som ingen andre ting. Vi kan diskutere, og vi kan sitere, holdt jeg på å si, både det ene og det andre. Men hvis vi ikke er Jesus-sentrert, så går det ikke så bra. Så i all vår samtale med mennesker, så må vi være Jesus-sentrert og bruke navnet Jesus. Og så vil jeg si, i utøvelse av forbønn, så må vi være frimodige og bruke navnet Jesus. For det er det som løser problemene. Ingen kan, for eksempel, du kan ikke be til frelse med mennesker uten å nevne Jesus. For det er Jesus som frelser. Og når du skal be for mennesker som er syk, så er det ved hans sår vi har legedom. Sant? Da må du bruke Jesu navnet. Ja, og det var det apostlene brukte, i Jesu navn. Stå opp og gå. Og straks fikk han hans ben og ankelstyrke, og jeg ble gjort oppmerksom på det i går, for da var jeg jo inne på han der, så vet du, rundt denne, utenfor denne fagre tempeldør. Det var en ting du glemte, Jon Erling, og det var veldig viktig, faktisk. Det står at han reiste seg, och begynte att gå. Ja, men det står att han sprang omkring. Och det är helt enig i det. Det var en viktig detalj att få med. Han sprang omkring för att det indikerar han fick en våldsam kraft. Och han blev ivrig och han blev spänstig. Och den som möter Jesus, han blir ivrig och blir spänstig. Och han inte bara går och tassar runt omkring, men han springer omkring. Halleluja. Tack och lov och pris, så är det. Och var begeistret för Jesus. Bruka namnet Jesus. När du söker och blir onstöpt eller fylld på av den helige ande på nytt igen, så är också namnet Jesus kraftkilden. Ja, det är han som döper i den helige ande. Det är inte några andra. Och när jag som ungdom så nödvändigheten att jag måste få denna pinserfaringen i mitt liv. Det hållt inte för mig att bara höra vittnesbörd ifrån de andra att de hade upplevt. Nu måste jag få uppleva det här. Och jag gav mig inte, känner du. Och då fick jag en liten sån försiktig, broderlig råd. Du må inte vara så upptatt av att söka tungen, sa de. Må inte vara så upptatt av att tungetal. Åh, tänkte jag. Men är inte det en naturlig ting i det här med att vara onstömd? Jo, men du må inte vara upptatt av det ändå. Nej, väl, vad ska jag vara upptatt av då? Upptatt av Jesus. Och så sa de till mig. Be till Jesus. Pris Jesus för Golgata. Tack han för Golgata. Och du vet att jag praktiserade det. Jag tänkte, ja, det kostar inte något att pröva. Så jag begynte att tacka Jesus för Golgata. Tack han för blodet. Och du vet, det var ju så tört att det var ju så näver, vet du. Det var så örken i Juda. Liksom, Jon Erling var helt uthörd. Jag var som en uthulad kohlrabi. Så tom och tör var jag. Och i min tomhet så sa jag tack Jesus för Golgata. Det var tört och tomfett. Tack Jesus för Golgata. Men det är värt som jag begynte att tvinga fram det här. Så var det inte som att det begynte att dryppa lite, ska vi säga, smordning ner i maskineriet. Ja. Och så blev det tättare och tättare mellan värdroper. Och nu ser jag ju jag för mig. Jag önskar att anskuliggöra det här, ser du. Jag är ju vuxen upp vid kysten. Och båt och kjark och sånt, vet du. Det är ju något som jag har ett gott förhåll till. Far min var båtbygger och han reparerade båter och installerade motorer och sånt. Och så kursade han mig, vet du, i det här med sån där kjarkmotor. Och för de som är liksom maritimt intresserade så är det kanske på en link då jag ser Saab. För det var en gammal båtmotor. Och vi hade den första Saaben vi hade, den sån tung, inte sant? Och har en cylinder och så var det slik att när vi skulle starta den så var det så kula på överst på stämplet eller på cylindern överst där, och den sa far till mig, den må du få röd, den ska glödes röd först, ja, och när den är röd så ska du toucha två gånger på den här, sa, för att då kommer det diesel in på stämplet, ja. Och så ska du ta tak i svinghjulet. Det var en sån stort hjul som propellaxlingen var kopplad till. Sant? Och så var det en sån liten knast som var fjärrbelastad. Så du måste ta ut och så tog du tak i det här, vet du. Och så var det väldigt viktigt att få den till att gå med sola. För att hvis den går emot sola, sa han, så må du stoppa. För att då kan du knusa gir och allt sammen. Så det må du för, ja, han sa inte för Guds skull, men alltså, han tog väl i alla fall. Uffa mig. Och så lärde jag det här, vet du. Och startade det här, och det var ju kämpebra, vet du. Jag hade det ju så morsomt, och fick lov att gå med kjarken alene, vet du. en ting som jeg ikke sa til han for flere uker etterpå, etter første tur, det var at første gang jeg skulle ut og gå, så havnet jeg i fjærsteinene. Men heldigvis uten å skade med båten. Men det var en skrekkopplevelse, for det var noe på de der gamle motorene som heter, det var ikke vanlig gir, kan du si, men en sånn revisering heter det. Og så ga jeg for tunge vinger, og så fikk han for god fart bakover, vet du. Og da var det gjort. Men poenget nå, det var at på denne motoren, så var det så smøreapparat. Og der var jeg, husker ikke hvor mange dyser, men det var, jeg tror det var 6 dyser, så skulle det dryppe olje jevnlig ifra hver sånn dyse. Og det må du sjekke. Av og til under turen når det går, så må du sjekke at det drypper jevnt og trutt. For det er viktig for at maskineriet får smøring. Ja. Og det her prøvde jeg så godt jeg kunne å følge med. Og det smurte godt. Ja. Og det var sånn jeg opplevde, kan du si, uten sammenligning for øvrig da. At når Gud begynte å fylle meg, så var det akkurat sånn dette smøreapparatet. Så jo mer fart det ble, jo heftigere dryppet det inn i mitt hjerte. Så jeg sa takk Jesus for Golgata, og var Jesus konsentrert. Plutselig så merket jeg at i mitt indre så steg det fram noen andre gloser på en måte. Som jeg, men så var jeg jo dødelig redd for at det her var av meg selv. Det her var det en som visket i det andre øret. Herren viska i det høyre, og så var det en i venstre, vet du. Den der motstanderen vår, han er alltid venstreorientert. Ja. Og så snakket han, vet du, i det venstre, det her er av deg selv, så det her må ikke du si. Nei, da, du må være hellig, vet du, og du må sånn, prekte han. Han hørtes ut som en prest, vet du. Men så var det en som viska i det høyre øret mitt, vet du. Det var en evangelist det som sa, Jon Erling, hvis du kjenner noen rare ord nå om noen Herren fyller deg, så må du ikke være redd for å si det, for det står skrevet at de ble alle fylt av den hellige ånd, og så talte de alt ettersom ånden ga de å tale. Så den hellige ånd som har gitt deg noe, hvis du kjenner på det. Ok, det skader vel ikke å prøve forsiktig, tenkte jeg. Og da var det gjort, vet du. Ja. Sånn ble jeg åndsdøpt. Og så lærte forstanden meg det, at når du har blitt utrustet av nådegave fra Herren, så er det viktig at du bruker det. Ja, for det oppøves ved bruken og utvikles ved bruken. Så du må ikke være sparsommelig på det, men du må bruke det. Når Herren fyller deg, så må du stå på. Ja, og det er gammel kunnskap og visdom, og det holder i dag også. Ja, men kluet her er altså, det er Jesus som gjør det. Ja, Jesus konsentrert. Han... Se, Gud er den samme som for dum. Jesus er virksom på jord. Han frelser og han døper i ånden. Helbreder den syke som tror. Alt er inkludert i det koret. Skal vi synge det i dag? Se, Gud er den samme som for dum. Jesus er virksom på jord. Han frelser og han døper i ånden, helbreder den syke som tror. Og da er vi inne på det neste punktet som er kraften ved den hellige ånd. Jesus sa, det er til gagn for dere at jeg går bort. For hvis ikke jeg går bort, så kommer ikke talsmann den hellige ånd til dere. Og hvilken fantastisk person den tredje personen i guddommen er, den hellige ånd. Les du Jesu undervisning i Johannes 14 og 15 og 16, så ser du det. Og så står det at han førte dem til Oljeberget, og så holdt han en tale til dem, og deriblandt så sier han til dem, dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner. Og så kan du lese Historien om den första menighet i apostlens gärningar. Och så ser du, det är sant som någon har sagt det. Det kan också kallas för den heliga ons gärning. Den heliga ons gärning. För överallt vart de gick fram och vittnade om den Herre Jesus, så stadfästet Herren med de medföljande tecken. Och det var den heliga ond som virket med och gjorde under och mirakler. Och jag är tacknämlig för det, att det är, ännu är det ett slutpris i Gud. Men nya välsignelse han lover, som vårt beger flyter över, ännu är det ett slutpris i Gud. Och det är den samma kraften, det går inte med mänsklig kunskap, det går inte i ködlig kraft, men ved den helige ånd. Och det gäller idag som för, och vill alltid vara slik, helt till Jesus hämter sin dyrköpte menighet. Så är det ved den helige ånds kraft att vi får uppleva framgång i menighetslivet och i Guds liv. Så ska jag avsluta med en ting. Som egentligen är nyckeln till allt sammen. Och det möter vi i Hebreerne 5:8 ska vi först läsa. Hebreerne 5:8. Där står det en märklig sättning. 5:8. Ända han var sön lärde han lydighet av det han led. Och så ska vi slå upp i Romerne 6:17. Romerne 6:17. Men Gud vare tack att det som var syndens tjänare av hjärte är blivit lydige mot den läreform det är övergitt till. Och när det nu är frigjort från synden är det blivit tjänare för rättfärdighet. Vi mötte här i bägge dessa skriftstäderna. Det ene sagt i relation till Jesus och det andra till menigheten. Så möter vi uttrycket lydighet. Vad är lydighet? Jo, lydighet är det djupaste i kärlighetsförhållandet. Den son som älskar sin far är lydig emot sin far. Det är det djupaste i den relationen. Och Jesus, han var lydig, står det. Han var lydig in till döden. Och lydighet har alltså med övergivelse att göra. Han gav avkall på himlens härlighet och tog en tjänarskickelse på sig. Och då han i sin färd var funnet som ett människa, så var han lydig. Helt lydig. In till döden på kors. Och vi möter det förklart på i evangeliet också. Vid slutet av Jesu jordeliv. När han ligger och kämpar i Getsemane. Så kommer det den sanna mänskligheten fram hos ham. Far, är det möjligt så låt denna kalk gå mig förbi. Det var hans sanna mänsklighet. Han kände på att det här var tungt. Det var offer, det var vanskeligt. Men så kommer hans gudomlighet och hans övergivelse och hans lydighet fram. Nämligen Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Så var han lydig og overga seg til Faderens vilje, og det førte han gjennom Getsemane, gjennom piskeslagene, gjennom torturene. Han ble spikret i korset, han ble opphøyet på korset, og han døde for dine og mine synder. Og gjennom dette har han etterlatt seg et eksempel. La dette sinn være i dere som var i Kristus Jesus. Vi oppfordrer altså til i vårt Guds liv til å overgi alle ting til Herren. Det har med tro å gjøre, har det ikke det? Jo. Tro er altså ikke først og fremst noe som vi skal prestere, og sånn å være en troende og leve som en troende, det kan være tøft iblant. Hvorfor det? Fordi at det har med lydighet å gjøre. Lydighet. Å overgi seg til det, ikke til elementene, men til den himmelske vilje. Jeg var nettopp på et besøk hos eldre søster i menigheten som feirte 85 år, og da har vi den skikken at vi kommer med blomster. Og vanligvis så er det en veldig flott opplevelse. For du vet at du blir jo ikke bare godt tatt imot, men du får kaffe, og så får du kake, særlig hvis du kommer så tett inn på feiringen som mulig. Da har du litt gode rester igjen. Så jeg er ganske bevisst på det. Ja. Og så har vi det så herlig. Men spøk til side. Så begynte vi å prate om disse åndelige ting. Og så begynte søstra å fortelle ut ifra sitt erfaringsliv med Gud. Og da kunne hun fortelle at hun hadde blitt satt på prøve i lydighet imot Gud. Og det hadde kostet, det hadde smerta. Men hun hadde fått opplevd gjennom det at Gud hadde gjort et mirakel. Så til og med legen ble satt i undring og kunne konstatere, du er helbredet. Men det kostet noe av det her med overgivelse. Hun måtte overgi problemet til Gud, og det var en korsets vei for henne. Og jeg tror at vi med det her så berører vi noe ut av en hemmelighet i Guds livet. Og det at hvis vi skal få oppleve fruktene av det å leve for Gud, så må vi også være villige til å overgi til ham våre innerste ønsker og hele vårt liv og vårt sinn og våre tanker. For det er det som er vår åndelige gudstjenesten. Det er, står det, å by våre lemmer fram som rettferdighetens våpen. Det som vi før har brukt til synd og elendighet og bare frukt for døden, nå er det renset i Jesu dyrebare blod, og nå er det innvidd, og nå skal det brukes til Guds tjeneste. Ja, da blir det sånn som når presten i den gamle pakt skulle innvies, så skjedde det med to midler. Det var blodet, og så var det oljen. Ja, sånn ble de innvidd. Og legg merke til hvilken prosess de måtte gå igjennom. Jo, skriften forteller det, at du skal ta blodet, og så skal du stryke det på prestens høyre tommelfinger, og så skal du stryke blodet på høyre øreflipp. Det var først selvfølgelig øreflippen, den høyre, og så var det den høyre tommel, og så var det den høyre stortå. Således så ble prästen renset på detaljer på kroppen. Och så är spörsmålet, vad står dessa olika detaljerna för? Jo, öreflippen, den symboliserar sansorganet. Så sanserna må vara renset i Jesu dyre blod. Har du vet vad som är porten in till tankelivet ditt? Ja, riktigt. Örene och ögonen. Ja. Så är alltså örene representanten för dessa portene. Ja, och det må renses. Var slipper du in i dina porter? In i ditt tankeliv? Det är mitt spörsmål. Herren må ransaka oss. För han vill att vi ska, att hela vårt inre ska täckas han. Ja. För det som Herren är intresserad i, det är inre mission. Ja, och det, då blir det effektiv yttre mission. När han har fått gjort ett verk på innersidan hos oss. Akkurat så han begynte med innersidan när han skulle ge folket sitt en helgdom, så begynte han på innersidan, han begynte med arken. Ja. Och så var det tommeln, den skulle renses. Det har med handlingarna våra och gärningarna våra. Och så var det foten, den högra stortå. Strök blod på den. Det hörs nästan pussigt ut, men det hade sin betydning. Men det skulle inte bara renses, men det skulle också salves. Och den samma proceduren skulle ske med oljen. Och det var oljen som var gjort efter Guds uppskrift. Ja, och då var de renset och så blev de helget och invigd till Guds bruk. Och det skönner du, att ska vi få uppleva seger i vårt Guds liv, så må vi överge oss till Herren i lydighet emot hans eget ord, och så må vi överge oss till dessa renselsesmidlene som han har ställt till vår rådighet. Vad står det? För vi lever ju i en världen som är full av försöpling. Det är ingenting detta som de så kallade gröna arbetar emot. Ett renare miljö. Den allra värsta försöplingen är det som har skett i människans sinne. Ja, det snackar inte om något grön atmosfär på det området ibland världens folk. Men här är det evangeliet. Halleluja. Det kan rensa människor på innersidan och förvandla och ge oss segerskraft till att leva i övergivelse och lydighet emot ordet och känna att på den vägen är det seger att få. Så går jag ifrån lys och till lys, ifrån seger och till seger. Tack och lov pris. Halleluja. Så blir vi förvandlat via att sinne vårt förnyas. Då har vi stansat in med fyra viktiga ting. Guds ord är menighetens kraftkilde eller kraftström. Så är det namnet Jesus det andra har vi stansat in med. Och så är det kraften i den helige ånd. Och så möter vi det här som inkluderar alla ting, för det har med att överge sig till ordet, till Jesus, till den helige ånd. Det är den handlingen, lydighet. För Gud är min far och jag är hans barn, och jag kan visa min kärlighet emot ham, den djupaste kärlighet, med att adlyda hans ord. Och när du adlyder hans ord, så vill du få erfara, inte på grund av dina goda gärningar, men på grund av det andliga princip som gäller här, så vill han stadfäste också din lydighet. Ta för exempel att du är lydig emot det som står: den som tror och blir döpt. Sant? Så är du lydig emot att gå den vägen och begrave det gamla. Och så resultatet är ju att du blir, att du står upp med Kristus och får vandra och leva i ett nytt levnet i segerns kraft. Jag vill avsluta min preken med ett kor av Øyvind Fragell. Och det är som följer: jag ber om daglig nåde till att leva rätt för dig, om visdom till att vandra så du äres kan med mig. Och Jesus, smyck mitt hjärte med din egen troskapsdyd och la mitt hjärte äge åndens frälsesfrid. Gud välsigne dig.